Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
10 steg till ett bättre arbetsliv.
Det här är vårt 200:e avsnitt. Det är helt otroligt, eller inte. Men eftersom avsnitten är så tidlösa så tänkte vi inte alls göra någon typ av recap, eller hur, Boel?
Nej, jag ska bara säga hurra!
Ja, hurra. Ja, häftigt.
För att, nej men som du säger, vi låter det här avsnittet bli ett slags recap, ett komprimat, säger man så, nej, koncentrat av allt det vi har pratat om, av allt det vi har lärt oss under 199 inspelade avsnitt. Vi har lärt oss från våra kloka gäster, från de samtal vi har haft, från allt vi har läst in oss på inför de här avsnitten och sånt som vi har vävt in i våra yrkesliv också, inspirerat av den här podden. Nej, men du och jag, Ann-Sofie, vi har ju jobbat ett bra tag båda två. Och båda funderar ju ofta på sånt som får vardagen på jobbet att flyta på och vara skön istället för stressig, frustrerad och sur. Så därför ägnar vi det här avsnittet åt att dela med oss av våra absoluta favoriter av tips och insikter.
Ja, men precis. Sånt som vi tycker är viktigt, sånt som vi har på plats men helt transparent kämpar på med om dagarna både på och utanför jobbet. Och vi tänker att ja, men det här kanske är någonting som du som lyssnar kan ta till dig till din unika situation.
Precis. Nu kör vi, tycker jag.
Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så enkelt är det.
Ja, och det handlar väldigt ofta om bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och förstås trygga ledare som har tid att leda.
I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och självklart också för dig som är medarbetare eller för dig som vill bli och söker ditt nästa jobb.
Mm. När vi jobbar med det här materialet, Boel, då pratade eller du skrev om de här tipsen som för att få en skön höst. Och det tycker jag vi kan hålla i, men jag tror att de här passar alla tider på året och också för att få liksom saker, rätt saker gjort och kunna vara riktigt, som jag brukar skriva, härvarande, som känns lite mindre laddat än att vara mindful, men att vara, ja, kunna vara där man är och känna att man är på rätt plats och att tiden går till rätt saker. Men det kanske är det vi menar med ett skönt arbetsliv.
Jag tycker det. Många gånger är det här, eller känns som en utopi, just det här att allt flyter på, relationerna funkar, man har lagom med jobb och lagom med tid för annat. Men det finns några glimrande ögonblick ändå när det mesta är på plats, tycker jag. Jag tycker ändå vi ska sträva mot det utan att för den skull bli sura när det inte funkar. Utan när det inte funkar, ja, då kan man till exempel ta och titta på den här 10-punktslistan, för jag tror att många kan hitta saker där och ta tag i. En sak i taget naturligtvis. Mm. Så det är väl bara att köra igång.
Ja, ja men precis. Jag kommenterar just det. Man ska inte låta för krass och säga att livet är tufft, men just att acceptera att för att få till någonting riktigt bra så behöver man ofta kämpa lite, men man kan skapa rutiner och tricks för att få det lättare bli så. Och det är väl det vi tänker lite att vi pratar om idag. Ja, men vi tar första punkten då. Jag börjar med den. Och, ja, men jag har beskrivit det som att ta i det som viskar så behöver det inte bli ett skrik. Och det jag menar med det är ju både just att kanske till exempel någonting som man är irriterad på hos en annan person, att ju tidigare man kan ta i det desto liksom mindre stor grej blir det. Men det handlar också om till exempel, det känns väldigt aktuellt för mig just nu, om man har lite ont i kroppen någonstans, att när det börjar skava. Jag tänker också på att om man känner att hösten eller det man har planerat bara kommande vecka ser alldeles för mycket ut, så är det oftast enklare att agera på det ju tidigare man gör det än att i liksom elfte timmen inse att dagen har kört ihop sig. Så att, vad är det som liksom viskar till dig just nu som du kan agera ganska enkelt på? Hur känner du för den?
Mm. Jag tycker den är bra. Jag är född optimist och har varit tidsoptimist och är fortfarande så där när jag skriver mina to-do-lister vill jag väldigt gärna klämma in lite för mycket varje dag, varje vecka. Jag vet om det. Så jag får liksom brottas med det hela tiden och jag behöver då lyssna på det som viskar inom mig att Boel, mer än 3 viktiga saker varje dag funkar inte. Håll dig till det. Så den viskningen ska jag lyssna på.
Mm.
Mm.
Jag relaterar. Mm.
Punkt nummer 2. Svara aldrig i affekt. Det är bättre att tänka ett varv till. Och jag tänker att det här handlar mycket om det här att våra hjärnor behöver de här mellanrummen i livet. Vi behöver tänka till, vi behöver tänka efter. Och när vi bara agerar väldigt snabbt, speciellt om vi är frustrerade eller sura eller arga, då blir det ofta inte så bra. Eller vad säger du?
Nej, men precis. Det brukar ju, om man tänker tillbaka, så ofta det man är på väg att... ibland får man ju så här, jag kom på en grej och så är det liksom eureka moment som man pratar om. Men just när det gäller att respondera på någonting man är irriterad på, så är det sällan det man är på väg att säga först, det som man sen egentligen vill säga. Jag köpte en t-shirt till min man där det stod, jag är ledsen för det jag sa när jag var hungrig. Alltså lite så. Passa. Jag skulle förmodligen behöva en sån själv också, faktiskt.
Ja,
men just att aldrig svara på till exempel mejl i affekt, att liksom, jäklar. Alltså den känslan är sällan bra för att kommunicera, vare sig i skrift eller tal. Men också att några av oss har ju såna här hjärnor som är liksom som popcorn med idéer. Men jag vet själv att när jag liksom lite grann tvinga mig själv att så här, nu är jag på väg att svara med det här, med en idé eller föreslå någonting, att låta det ta lite tid, det här marinera eller vad man kallar det för, så blir det ofta lite bättre, sånt som är viktigt.
Mm. Jag håller med om det, och jag tänker på den här Nobelpristagaren i ekonomi, Daniel Kahneman, som vi har nämnt i podden och kommer återkomma till. Han skrev en bok som heter Tänka snabbt och långsamt, och där pratar han om system 1 och system 2. Att vi, ja, det här blir en utvikning förstås. Vi tror ofta i stunden att vår instinkt, vår intuition leder oss rätt. Intuitionen kan leda oss rätt om vi har väldigt mycket erfarenhet. Det kan den. Så vi ska inte dissa den helt och hållet. Men om den kombineras med, som vi sa där, affekt och liksom negativa känslor, då är vi troligen på väg åt fel håll. Därför att när vi tar ett steg tillbaka och analyserar lite mer, tänker kallt, då kommer vi, då presterar vi bättre och kommer fram. Och jag tänker, apropå att ta i det som viskar, jag har lärt mig att ha en viskning som viskar till mig när jag är på väg, just som du säger, att svara i affekt i en negativ känslomässig liksom, läge. Att vad är det jag är arg på nu egentligen? Vad är jag frustrerad på? Jag kanske är på väg att slänga en boll lite surt på någon. Och då, om jag backar då och tänker, vad är det jag blir arg på här? Ibland kan jag ju landa i att nej, men det är ju jag som behöver förklara för den här andra personen vad jag står och vad jag ser. Och om jag kan förmedla det på ett trevligt sätt så kanske vi alla lär oss att bli bättre. Men om jag är arg så hamnar den andra personen i försvar och då inleds en konflikt som var ganska onödig. Så att, ja, de där viskningarna behöver jag lyssna till.
Ja, men det är lite att är man i ett tillstånd av liksom lugn och harmoni och det kommer en instinkt, så kanske den är mer vettig att gå på än att nu känner jag mig ur balans, jag har sovit dåligt, jag är irriterad och det kommer en instinkt att jag ska äta godis till middag. Liksom. Då är det så här, ja visst, det gör inget om man gör det någon gång. Men jag tror att man förstår just att vilket tillstånd är jag i när den här instinkten kommer till mig och att... är det här rätt tillstånd att agera på den här känslan eller ska jag tänka till? Jag tror att vi alla har sin egen insikt kring det här, men att jag vet själv att just jäklar vad bra det är när jag inte svarar på någonting när jag är irriterad utan väntar tills jag lugnar ner mig, för svaret blir någonting som jag efter några timmar fortfarande oftast står för. Så.
Jättebra.
Ja, och sen har vi den tredje då, den är egentligen väldigt övergripande och man kan prata om den länge, men just det här att acceptera att jag alltid måste prioritera min tid och min energi. Alltså det är inte alls svårt att vara väldigt upptagen och vara upptagen, alltså så kallat busy work eller bara upptagen med saker på en helg för den delen. Men att för att verkligen ägna tiden och energin åt det som jag verkligen vill så behöver jag aktivt prioritera. Därför att det är ofta så att det som vi egentligen behöver säga ja till och liksom försöka ägna tiden åt, det kommer inte som en kalenderinbjudan på mejlen. Det kommer inte alltid som en fråga från vare sig mina barn eller mina kollegor, utan jag måste tänka till själv och liksom trycka på lite för att få det gjort.
Ja, och rensa. Det här uttrycket att om du hela tiden bara agerar på det som kommer i din inbox så är du hela tiden styrd av andras agendor. Det stämmer ju. Klart att man ska svara på mejl, men i sinom tid. Och i rätt ordning beroende på mina prioriteringar. Och det kan ju vara mina personliga prioriteringar för att må bra. Det kan ju också handla om mitt teams prioriteringar på jobbet. Vad har vi sagt ska vara viktigast? Men jag tänker också att det här att acceptera, som du säger, det ligger ju i det begreppet att det kan vara svårt att man måste prioritera. Och det betyder också, jag tror vi alla behöver träna på det här idag i vår gränslösa digitala tillvaro, att vi måste släppa väldigt många bollar hela tiden. Vi måste släppa saker som vi skulle vilja springa på. Vi skulle släppa saker som är viktiga men kanske som andra ska ta hand om. Eller som jag själv ska göra fast lite senare. Jag tror att utan den förmågan så blir det tufft. Mm. Och det här att planera, för vissa av oss kommer det naturligt och man sitter med sina listor och sådär, bra. Då skulle jag säga att du som alltid sitter med dina listor, gör dem lite enklare så att man inte fastnar i att skriva väldigt detaljerade listor eller potentiellt för långa. Och för den som känner att du kanske är lite svag på att planera, gör det ändå, för att det är det som ger det här lugnet. Och jag tänker att det är bra att bestämma ett intervall inför varje dag på morgonen. Ta en titt på vad är viktigast idag. Det kanske går att lyfta ut en enda sak. Och då blir det så här klint och skönt. Allt annat som dyker upp. Nej, det här är det viktigaste. Det kanske passar att göra även för varje vecka och kanske för varje halvår. Så man kan inte ha en jättedetaljerad plan för varje dag, varje timme, varje vecka, varje halvår, varje år, 10 år framåt. Det är ett slags lagom vi behöver det.
Ja, men och tillbaka till den här metaforen med bollarna, så är det ju så att om jag lite naivt tänker att ja, men jag försöker hålla alla de här i luften, så är det ju ofta så att då tappar man allihop istället för att liksom landa några tre riktigt bra. Och det finns ju någon så här magic rule of three. Vad är liksom de tre viktigaste sakerna jag vill uppnå kanske under hösten? Vad blir då, vad behöver jag då åstadkomma kanske inom 3 månader? Vad är det tre viktigaste den här veckan och 3 viktigaste idag? Och att om man tycker det är jobbigt att planera, precis som med allt annat, så övning ger färdighet om man hittar sitt sätt. Och jag minns så väl när vi hade David Stjernholm, struktör, med i podden, och jag nästan skämdes lite för mina listor som jag skriver, och så frågade han så här, ja, men för han tipsar ju om så här digitala verktyg, och så sa han, funkar för dig? Ja, fortsätt då. Så att jag har mitt sätt som funkar för mig och du har ditt sätt, och vi är alla olika. Men att inte göra det, det är att lägga nästan vårt tidsöde i händerna på någon annan.
Mm. Ja, men precis. Det finns något citat av någon känd filosof som egentligen handlar om politik. Att den som inte då går och röstar till exempel får ju finna sig i att bli styrd av andra. Och den kan man ju ta till arbetslivet också. Den som inte gör sin egen planering har ju inte heller argumentet när någon svarar. Men varför kan du inte hjälpa mig med det här på momangen? Mm. Men har man gjort sin planering, och där ligger ju också reflektionen, då vet jag. Ja, men varför kan jag inte hjälpa dig? Det är för att jag behöver fokusera på det här idag, så jag kan hjälpa dig med det där imorgon. Eller så.
Exakt. Bra.
Och frågan varför, ja, det leder oss in på punkt nummer 4. Och då vill vi säga så här. Frågan varför är både omtänksam och viktig. Att ta med sig frågan varför kan hjälpa oss med väldigt mycket inför någonting du ska göra. Som till exempel delta på ett möte. Om den som bjuder in till det mötet inte har varit tydlig med varför mötet ska hållas och varför du ska vara där, ja, men ställ frågan då. Det kan reda ut mycket stök i arbetslivet och också undvika att vi överbelastar oss. Eller hur?
Ja, verkligen. Och jag sitter i ett läge nu där jag, ja, men man får mycket, väldigt angenämt och tacksamt, man får mycket frågor om liksom digitala kaffe och så här, bara ta ett snack. Och då känner jag att tonen i skrift, när jag inte kan visa med min, ja, jag får väl använda smileys då, liksom så här, förlåt, men vad är liksom syftet med det här? Det låter så otrevligt, men det är det ju inte, utan det är ju för att jag ska kunna förbereda mig, men också därför att, ja, men lite egoistiskt, för att jag behöver kunna prioritera, för den här digitala kaffen då under kanske en timme, den gör ju att den timmen kan jag inte göra någonting annat. Det kan vara att vara med mina barn till exempel, eller vad det nu kan vara. Så att den är omtänksam och viktig, och den behöver liksom laddas med någonting positivt. Att om du säger så här, kan vi höras på tisdag? Att liksom, ja, nu känner vi varandra privat också, men liksom, att jag säger så här, ja, absolut, vad kommer det handla om? Så här, vad vill du uppnå? Det är inte så dramatiskt. Och det kopplar väldigt mycket an med det vi pratade om liksom i punkt 3, att om jag får ett svar på frågan varför, så hjälper det mig att prioritera och förbereda, och då blir alltså tidsanvändningen mycket, mycket bättre.
Mm. Nej, men absolut. Och det leder väl egentligen in, för jag tänker att du sa det här att om det är en privat förfrågan, om man känner att man inte då har tid, så kan man uppfattas som tråkig, kylig eller inte intresserad om man säger nej. Men det går ju också att säga så här, men eftersom jag vill känna att jag verkligen kan vara där med dig när vi väl ses, så funkar inte den här veckan för att mitt huvud är någon annanstans. Mm. Men om vi gör det nästa vecka eller veckan därpå, så tror jag att jag kommer ha liksom ett bättre läge för att kunna ägna mig åt dig och mig på riktigt.
Det tycker jag, en personlig reflektion har blivit, det har börjat hända i mina vänskapskretsar, att det är mycket mer på något sätt, ska jag säga, legitimt att liksom säga, vet du vad, jag kommer inte kunna vara fullt närvarande idag, så jag tänker inte släppa mig iväg, utan jag vill verkligen kunna vara närvarande med dig, och jag kan verkligen uppskatta när någon säger, wow, okej, jag betyder så pass mycket för dig att du vill vara 100% när vi ses. Det är ju ganska fint sådär. Om vi kommer in på punkt 5, den hänger väl lite ihop, och jag har skrivit så här, underskatta inte en fika, kallprat är varmprat. Inte alltid, men jag tänker just på att det här hänger kanske också ihop med en reflektion kring det som många har pratat om under pandemin, att vi kallar till möte och då får vi inte det naturliga pratet innan vid kaffemaskinen, där jag kanske ser hur du mår. Vi kanske kommer på någonting tillsammans som är jättebra, som vi inte hade med på agendan på mötet. Men att, ja, det kanske känns jobbigt att om kalendern redan är full så ska jag dessutom boka in massa fikapauser, men det är mer ansatsen att fundera på att okej, med de människorna som jag jobbar med, har det funnits ett tillfälle när vi liksom har det här fikapratet, om man ska säga, för att det gör att om vi har ett litet fikaprat du och jag, och sen måste jag ta upp någonting jobbigt med dig, jobbrelaterat, det är liksom mycket lättare att göra det då när vi har pratat lite grann, så att säga kallvarm pratat med varandra. Hur tänker du kring det?
Nej, men jag håller med. Kallprat kan absolut vara varmprat. För det du beskrev nu var ju det här övergången från det vi då hade förut. Vi snackade mer i korridorerna till det vi oftare gör nu. Vi ses digitalt. Digitala möten blir av naturliga skäl mer effektiva, aktivitetsinriktade, och det kan vara bra på ett sätt, för vi blir trötta av allt för långa digitala möten, men vi tappar det här där vi bara bondar. Och lite som du beskrev, det här bondandet. Alltså, det kanske inte är så att jag tänker att jag är jätteintresserad just nu av den och den kollegan gjorde i helgen. Men det är ju den här liksom buffrandet av att vi är någon slags sociala varelser som gör sen, som du sa, att det funkar bättre att ta upp något svårt, att det funkar bättre att dela med sig av utmaningar och problem, att vi förstår varandra bättre, så vi behöver det. Sen kan det vara rätt svårt att få ihop det på ett bra som funkar. Jag tror även innan pandemin och innan alla digitala möten så har vi varit olika intresserade av att bara ha en fikaträff. Några har nog alltid känt att herregud, kan inte jag bara få jobba klart så jag får gå hem? Mm. Medan andra känner, åh, det här är liksom höjdpunkten på dagen.
Mm.
Så det där tycker jag är upp till varje arbetsgrupp och varje arbetsplats att hitta formerna för. Men vi kan inte helt ta bort dem, för då är vi inte längre ett gäng, och det behöver vi vara om vi ska kunna samarbeta.
Nej, men precis, det är lite som att det rullar ut, det spolar rören för att sen kunna liksom prata om jobbsaker. Jag tänker väldigt mycket fokus på att man ska ha ett psykologiskt trygghetsklimat. Det kan man inte bara hoppa in i det djupa och börja jobba med, utan en del i det är ju att liksom mötas och se varandra som människor. För i de här samtalen kanske det också är lättare att visa ganska avdramatiserad sårbarhet, till exempel man kan berätta om något man inte alls känner sig bra på fritid eller vad det nu kan vara, men att de här typen av samtal, vad man än pratar om, är ett sätt att värma upp för att kunna prata viktiga liksom jobbsamtal. Jag möter det väldigt mycket just när jag jobbar med chefer, just att de som på något sätt, alltså ibland ganska liksom fyrkantigt, men ändå ser till att ha den här tiden, det lönar sig så himla mycket sen i deras ledarskap och samarbetet med medarbetarna.
Mm, verkligen, och det där kan ju också vara att man sätter upp någon slags rutin, att man alltid ägnar de första 5 minuterna eller 3 i ett digitalt möte åt kallpratet. Så för att bara, alltså, om det funkar så är det bra. Sen tänker jag apropå det att nu när vi börjar kunna ses mer, antingen man väljer det utomhus i större grupper eller inomhus, att faktiskt ses på riktigt, det ska man också fundera på hur man får till. Om det är så att många nu har bestämt sig för att man ska alltid jobba hemma till exempel. Att det är, om det går, om man inte sitter utspridd över hela världen, för då kan det vara svårt, men att då och då få se varandra i ögonen och faktiskt möta varandras blickar, det gör ju underverk.
Ja, ja verkligen, jag håller med.
Mm. Nästa punkt 6 kallar vi för obekväm i stunden, bekväm på lång sikt. Och den här punkten har du skrivit, Ann-Sofie. Jag tror jag vet vart du är på väg med den. Det är väl det här att kunna säga ifrån om sånt som jag behöver, om sånt som jag vill sluta med. Dåliga mönster helt enkelt. Att våga säga ifrån och göra det så tidigt man kan, så att vi alla kan skapa ett bra klimat, eller?
Ja, det också, och det är ju lite tillbaka till Kahneman och system 1 och system 2 hjärnan, att ofta så är det ju så här, det som får oss att må bra på lång sikt, både alltså det som får oss att prestera bra på lång sikt, det är ju sällan det som är mest attraktivt att göra i stunden. Jag tänker själv på liksom att hatta mellan LinkedIn och mejlen så här, men jag egentligen borde sitta och skriva fokuserat i ett dokument. Det är så här, jag behöver vara lite obekväm i stunden, för på lång sikt kommer det bli bekvämt. Jag vet själv att efter en dag när jag har varit för stilla, så blir inte jag nödvändigtvis automatiskt sugen på att röra på mig, trots att jag älskar det, utan snarare blir jag mer sugen på att vara mer stilla. Så jag behöver göra mig lite obekväm i stunden genom att ta mig ut genom dörren, och sen så blir det väldigt bekvämt på lång sikt. Alltså det är så mycket i det här som är så här, lite obekväm nu, till exempel våga ta upp någonting jobbigt i ett möte, för att det blir bättre på lång sikt. Och så här tänker jag, att om man accepterar att så här kan det vara, att ofta behöver man vara lite obekväm i stunden för att få någonting som blir bekvämare på lång sikt, så tror jag att det gör det mycket lättare i livet att förstå, just det, nu blir det lite obekvämt och det blir bättre på lång sikt. Och hjärnan är ju inte så bra på det här, vi behöver hjälpa den med att tänka så här, men om jag gör det här nu, vad kommer det leda till då? Liksom på lång sikt.
Ja, och symboliken där med liksom, jag är lite sugen på något klockan 3, jag kan ta en kanelbulle, och ibland så ska jag absolut ta den här kanelbullen, men om jag alltid gör det kanske det inte är så smart, utan bättre ta en schysst macka först och sen se om jag verkligen var sugen på den där kanelbullen. Nej, men alltså,
Ja.
Mm. Och då tänker jag mycket på det här att städa i sin digitala arbetsmiljö. Framförallt stänga av notiser. Mm. Så att det inte plingar och plångar hela tiden. Stäng av notiser på mejlen och på olika meddelande system så att du kan få fokusera och jobba i lugn och ro. Och sen kan man kolla alla kanaler där det plingar och plångar.
Mm. Och att det här liksom, det låter ju hemskt, men liksom om man tittar på världen och bara om jag tittar omkring mig, om jag går in mataffär eller om jag öppnar min telefon, så är det ofta så här, inte citationstecken, osunda beteenden som är lättare att ta till. Det är lättare att hamna i att scrolla sociala medier än att läsa en lång nyhetsartikel. Det är lättare i affären att köpa någonting som är onyttigt som jag kan äta snabbt än att liksom samla ihop nyttiga råvaror och gå hem. Alltså så. Så att vi behöver förstå att så här, ja, men, ja, jag kommer till rulltrappa, din trappa bredvid är lättare. Så rulltrappan, alltså lite exempel, men jag tror att liksom, hoppas att budskapet går hem att förstå att så här ser världen ut, och att vara lite obekväm. Grejen är att det är samma här. Ju mer man vänjer sig vid att vara i det här obekväma, så blir det mindre och mindre obekvämt, och lättare, för det börjar sätta sig som vanor i hjärnan. Men jag tror att den här tankegrejen med att vara lite, vad är det jag behöver vara lite obekväm nu som på längre sikt gör mig bekväm. Jag tror att det sträcker sig både på arbetslivet och utanför.
Mm. Som så mycket annat är det ganska gränslöst numera. Nej, men jag håller med. När man väl har satt den där bra vanan som man vet gynnar den, då kan man istället börja längta till den sköna känslan man får av det nya beteendet. Nej, men som jag för några år sedan bestämde mig, när det var lite trendigt så där, på ett bra sätt, att lägga mobilen utanför sovrummet. Att ladda den i ett annat rum. Och först tyckte jag det var lite jobbigt, för jag brukade liksom läsa grejer på den, så här, nyhetsartiklar, sånt som jag egentligen tyckte var värdefullt och intressant. Men nu njuter jag av den här känslan av att när jag går in i mitt sovrum så är jag liksom i fred från allt det som kan locka och dra i mig. Och så väljer jag en bok eller ett korsord eller vad det nu är liksom.
Mm.
Och då längtar jag efter det istället. Precis som att du kanske, även om du inte känner för att gå ut i skogen i slutet av dagen när du har haft en liksom hektisk jobbdag, så har du någonstans det här minnet av hur skönt det är, och då hjälper ju det dig att komma iväg. Mm.
Och just då, och om det, någon behöver tröst här, så är det så att det, de här vanorna, de sätter sig. Nu är ju ut i skogen grejen, den tar ju tid. Alltså den tar ju då ett visst antal minuter. Men jag tänker det här du och jag båda har, att sovrummet är fritt från, det är ju egentligen ingen, det tar inte mer tid.
Nej.
Alltså
nej.
Det kan man trösta sig med. Det är en förändring i beteende, men det tar inte mer tid. Men jag måste liksom tänka till. Och så. Och sen så bör man uppskatta det nya. Mm. Punkt 7. Ja, men det är jag. Just det. Vi tar ju varannan här. Ja, men precis. Och det här är din punkt. Den här tycker jag är jättebra. Och det här kommer in på att avlasta hjärnan. Att man väljer vad man lägger tid på. Då tänker jag, jag tolkar det som att man lägger liksom medveten tid på. Och vad man försöker att automatisera så man inte behöver tänka så mycket på det. Till exempel kläder, lunchvanor, kanske också liksom pauser. Och sen så tider när man ska motionera.
Exakt. För vi vet ju att många brottas med det här att man vill röra på sig lite mer, men att det inte kommer automatiskt. Och då kan man istället automatisera tiden, schemat, så att det inte blir en massa huvudbry varje gång man ska sätta igång. För om jag då tänker så här, ja, men idag skulle jag vilja promenera eller gymma eller vad det nu är på lunchen. Och så närmar sig lunchen och så äter man och säger så här, nej, jag vill bara sitta här i solskenet och njuta. Ja, men för att man ska kunna komma dit, lägg fram kläderna, boka tid på gymmet med en annan person. Alltså gör det så att det automatiseras, du behöver inte tänka på det. Du behöver inte hamna i läget där du ska fundera på, ska jag verkligen eller ska jag inte? Det är redan bestämt.
Mm.
Och samma sak då med mat, att ja, men det kan ju vara att man gör en matschema. Till exempel, men att det inte ska vara det här, men jag gräver lite i den här chipspåsen nu och så hann jag inte riktigt göra någon riktig lunch, utan jag har ändå tänkt att det ska vara den här broccolin och pastaresten från igår och det blir jättebra, och då äter jag den. Jag ska inte stå där i kylskåpet och fundera på om jag ska ta något annat, för allt det här tar ju tid från våra hjärnor. Och om vi frigör tid från de här sakerna som inte ska liksom Det är inte det som liksom tar oss framåt. Det är någon slags hygienfaktorer. Även vad vi ska ha på oss. Liksom.
Ja.
Om vi avlastar oss själva på det sättet, ja, men då får vi ju mer tid att vara kreativa och kunna reflektera kring det vi tycker är viktigt.
Mm.
På jobbet, men även i privatlivet förstås.
Nej, men precis, om man kunde, vilket jag har sagt någon gång, tror jag, man kommer säkert kunna illustrera, så här, just nu håller du på att använda upp 10% av din kognitiva kapacitet idag till att besluta om och var du ska motionera och vad du ska äta. Är du okej med det, Boel? Alltså, vi litar på att de här besluten, de har jag fattat när jag var tillbaka till det här system 1 och system 2, när jag verkligen tänkte, jag kan lita på att beslutet om att jag ska träna och byta om, det är redan fattat, och jag har ägnat liksom, om jag ägnar tid åt det, sätter det i system, så kan jag kan bara lita på att, igen då, jag behöver vara lite obekväm nu, men jag litar på att beslutet är fattat. Jag ägnar lite tid åt att strukturera upp det här, så att jag inte behöver, så att om du säger, jag skulle börja promenera idag, när ska jag gå, var ska jag gå, med vem ska jag gå, det är redan planerat. Och igen, det kan låta fyrkantigt, men det här frigör ju istället både tid och energi till att vara, alltså hitta på grejer. Så att just de här grejerna som vi vill ske ska ske automatiskt. Alltså jag är inte okej med att lägga massa tid på att fundera på vad jag ska på mig eller vad jag ska äta till lunch eller hur jag ska motionera idag, för att jag vill ha min begränsade hjärnkapacitet till andra saker. Så de här grejerna, de bygger jag vanor av och automatiserar, och jag verkligen diggar det här, verkligen. Och alla har ju olika saker som man vill automatisera.
Nej, men precis, jag menar, du kanske som lyssnar kanske har jättestor glädje av att stå en 10 minuter framför garderoben varje dag och verkligen välja någon jättecool outfit, och att dina kollegor säger wow när du kliver in på det digitala mötet. Då kanske du ska fortsätta med det. Men jag har i alla fall valt att ha en så här lite småtråkig liksom basgarderob av grejer som jag vet jag har så här 5 av varje, så här topp och brallor. Och de mixar jag, och de finns där så länge jag ser till att tvätta varje vecka. Och då behöver jag inte tänka så mycket. Och det hjälper mig i alla fall.
Mm. Jag är helt med dig. Och vi, alltså Barack Obama gjorde ju så här, eller någon, jag gissar att han hade någon som fixade kläder åt honom.
Jag skulle tro det.
Ja, precis. Men vi som inte har det. Vi, ja, precis. Och är kläder ett intresse, precis som du säger, ägna tid åt det. Är det inte det, keep it simple.
Exakt. Keep it simple är väldigt bra. Och ja. det här med att automatisera till exempel träning och rörelse, det leder oss in på nästa punkt, 8. Att röra på sig då och då låter så enkelt, svårare att få till. Och då tänker jag att jag kan dela med mig av hur jag har gjort nu i det digitala hemmajobbandet. Jag har sett till, vi har ett morgonmöte, hela företaget, för vi är inte så många, klockan 8-8:15 varje dag. Och då är jag alltid utomhus. Det bara är så. Även om det ösregnar, då vet jag att jag har en regnjacka med huva. Funkar jättebra. Jag har gummistövlar också. Så jag behöver inte tänka så här, hur ser det ut där ute? Jag behöver inte gå ut och sätta fingret i luften och känna efter hur mycket det blåser. Ja, det kanske jag gör för hur jag ska klä mig. Men jag behöver liksom inte tänka så mycket. Jag bara går ut. Det är så. Och då får jag den här stunden till att vara lite utomhus i början av dagen. För det läste jag när vi läste den här sömnboken som vi skrev om. Vi intervjuade författarna till den för ett par år sedan. Mm. Och jag kunde vissa saker om sömn innan, men det jag lärde mig där var att för att de här, jag tror det är melatoninnivåerna, ett hormon alltså, som får oss och hjälper oss att somna in, för att den här klockan ganska funka så att de här nivåerna faktiskt höjs på kvällen när vi ska somna, så hjälper det jättemycket om vi liksom har hjälpt hjärnan att sätta igång så här, nu är det morgon. Att man någon gång på förmiddagen helst går ut och får lite dagsljus på sig. Och det gör ingenting om det är vinter och mörkt, men alltså dagsljus är dagsljus. Så då tänker jag att jag sätter igång min klocka varje morgon genom att göra det här. Sen vill jag gärna promenera lite på lunchen också. Men eftersom jag inte har satt någon exakt så här system för det, så händer det inte alltid, men ofta.
Mm.
Och sen det här med liksom rörelsepauser under dagen. Jag kämpar lite med det. Det funkar ibland. Hur gör du för att få till dem?
Ja, men jag har någon inbyggd liksom myra i rumpan, för att jag kan inte sitta still. Alltså jag är uppe och rör mig hela tiden. Jag kollade det där liksom någon gång och jag kan inte sitta still. Alltså det går inte. Det här, det kunde inte jag i skolan heller, men jag tvingades. Så att jag är uppe hela tiden. och rör på mig. Så att det blir automatiskt. Och sen så har jag också, och det här är också lite just med det här att göra, att jag började ju liksom i vintras då, att jag går upp och så jobbar jag tidigt, och sen när det blir dagsljus, då går jag ut. Och kan man inte komma ut på morgonen, det funkar också att försöka få någon typ av ljuskälla i ansiktet. Det finns ju både mer eller mindre avancerade lampor. Men jag strävar också efter den där ljuskicken som du beskriver. Så att jag brukar försöka, när barnen börjar skolan 8-10, då är jag ut i skogen och rör på mig. Och folk säger, ah, du tränar. Ah, det tycker jag, det är lite att ta i och beskriva ansatsen. Men jag är ute och rör på mig ungefär 30 minuter. Då. Och sen så försöker jag ta möten gåendes på telefon på eftermiddagen. Så att jag strävar efter att få upp mina steg. Men just det där att komma ut på morgonen, röra sig lite, ja, det blir typ minst var 30 minut för mig. Och sen träningen utöver det. Men det här är liksom basen, det som du beskriver också.
Mm. Vad coolt, jag önskar att jag var så där. Jag har också svårt att sitta still, men jag liksom smälter ner i arbetsuppgifter. Och då blir jag sittande timmar i rad, för att det är, ja, ofta kul, eller så är det bara en känsla av att nu måste jag bli klar, eller någonstans däremellan. Och då kan jag inse så här, gud vad ont i rumpan. Jag har inte ställt mig upp på 2 timmar. Och hur löser jag det då? Ja, men några av mina kollegor har ett sånt här, en app i datorn eller telefonen som liksom plingar med jämna mellanrum. Så här, nu ska du ställa dig upp och bara sträcka på dig. Och det funkar för vissa. För mig funkar det inte, för jag blir liksom störd av det. Jag vill ändå bestämma när jag reser mig. Och då gjorde min dotter en så himla fin grej. Hon ritade bara på ett papper som en bild av måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Det skulle kunna vara en cirkel eller en fyrkant eller vad som helst. Men typ så här 7-8 rutor i varje. Hon har gjort varje sån här bild väldigt fint, en är som en liten kossa och en är som ett moln, men man kan bara göra en cirkel för varje dag och bara se till att det finns ett par rutor att kryssa i. För det är ju så att varje gång jag bara ställer mig upp och sträcker på mig eller liksom stretchar ut bröstet, någon liten sån här rörelsegrej, då får jag kryssa i ett kryss där. Så att när det passar mig under arbetsdagen så ser jag den här lappen, den ligger bredvid mig på skrivbordet, så ser jag så här, oj, jag har inte rört på mig på ett tag, jag ville kryssa i den här rutan. Och det funkar för mig, det är lite så här gamification.
Precis.
Att jag får ju en belöningskänsla när jag kryssar i en ruta till.
Ja,
så att, helt rätt. Ja, så det funkar för mig, det finns många sätt, men just att se till att inte bara, som jag då ibland gör, smälta in i jobbet och sitta som en ostbåge framför datorn.
Nej, men just det, att där kanske man inte ska förlita sig på att det kommer ett sug efter att röra på sig, utan att bygga in det systematiskt, lite obekväm i stunden och sen liksom få. Och jag menar, det finns så mycket forskning bakom, vi har ju poddat om det här också med forskning från GIH och annat, så att sätt det i system så att säga. Punkt nummer 9, och ja, när det känns som att ja, det är så mycket att göra och ja, det är bara jag som kan fixa det här. Det här du formulerat, jag får så här, jag kan känna igen, jag blir nästan lite offerkofta ibland när jag hamnar i det här. Ja, men det är bara jag som kan fixa, ja, det är så mycket. Då ska man be om hjälp, eller man ska be om tidsfrist, eller vädra med någon. För att vara ensam är för mycket att göra, det är i längden sämsta möjliga. Ja, för alla på jobbet, inte bara dig själv.
Ja, men precis, så det där kommer från reflektion från mig, för att jag ofta hamnar i den här offerkofta-fällan. Och behöver jobba med det, att nej, det är inte bara jag. I det där finns ju både slags överskattning av en själv, typ att jag är viktigast av allt och att allt skulle falla ihop utan mig. Så är det ju inte. Någonstans får man ju zooma ut lite och tänka att ja, nej, men om jag bröt benet eller hamnar i koma imorgon, skulle antagligen det företag jag jobbar på ändå fortsätta på något sätt. Den där liksom distanseringen kan hjälpa en att fatta att okej, jag måste hålla i längden. Och jag måste se till att jag inte är för ensam med grejer. Och känner man då, jag menar, man kan ju vara chef, man kan vara ägare av ett företag, och då är det ju ibland så att det är saker du måste göra själv. Men i längden måste du ju ha någon att vädra med, att delegera till, att kunna diskutera. Jag sitter fast med det här själv. Jag kanske måste ro i land den här veckan, men hur gör vi nästa? För det håller inte.
Nej.
Det liksom.
Ja, men precis, och det är både, hör jag dig beskriva, att det är när det är för mycket att göra, att just att jag behöver tidsfrist och att det här kommer inte hålla, men sen också att om man håller på med någonting, det här har jag märkt själv som nu verkligen har möjligheten med Oxigroup, att bolla med saker med folk väldigt tidigt. När jag gör det tidigt så blir det mycket lättare än när jag liksom är i elfte timmen. Nu vore det bra om någon annan tittade på det här. Och då är det väldigt mycket att förklara. Liksom så. Men jag tror att det är så här, det händer någonting i hjärnan att man hamnar där. Ju mer stressad man är så blir det, så hamnar man i det här. Men det här, det är bara jag som kan fixa det här. Och som du säger, om du skulle liksom, av någon anledning, ja, mobilen och datorn kraschar och du behöver göra någonting annat, det kommer lösa sig. Så här, det kommer lösa sig. Så jag tror att den tar jag verkligen med mig. Den reflektionen är väldigt bra att göra regelbundet. Att nu är jag på väg att hamna där. Att det känns som att det är bara jag som kan fixa det här. För så är det inte riktigt.
Nej, och om det på riktigt är så, så behöver det förändras.
Ja, exakt. Precis.
Faktiskt. Och apropå reflektion så kommer vi ju då in på punkt nummer 10.
Mm.
Konstruktiv reflektion, det kan ju låta lite abstrakt, men det här är ju någonting som vi har nämnt och pratat om i podden många gånger, att det här är något vi behöver för att se var man är, vart man kommit, vad man gjort och kunna fundera på vad man ska. Och det handlar ju återigen om att ge hjärnan möjlighet att vara utan en massa stimuli, utan en massa intryck, utan att vara kapad av andras agendor, att ha lite tid på att fundera. Vad är vi på väg nu? Jag eller vi? Beroende på vilket perspektiv man vill ta.
Mm.
Och hur kan vi se till att komma framåt på bästa sätt tillsammans då, om man är flera. Och det här med reflektion, hur viktigt det är för att vi ska fatta bra beslut. Vi fattar alla en massa beslut varje dag oavsett om vi har en chefsroll eller inte.
Flera tusen.
Mm. Och de besluten fattar inte vi på ett bra sätt om vi är då hungriga, sura, frustrerade, ensamma. Inte har rört på oss på ungefär 100 år. Så att den här reflektionen, det är en abstrakt sak men samtidigt väldigt konkret, och för att den är det ska den in i kalendern.
Ja, och just att det handlar ju om att både titta på, men vart är jag? Men om jag fortsätter göra som jag gör nu, vad händer då? Om jag tittar på vad som är planerat, hur blir det då? Och att det här, som du säger, det har ju mycket med stimuli att göra. Att sen när jag har gjort min reflektion, då kan jag vara i görande. För jag vet att det jag gör, det har jag reflekterat kring att jag ska göra. Men vi kan inte alltid vara i görande, för då vet vi inte om vi gör rätt saker. Så att, alltså att reflektera, det är ju där vi liksom blir kloka och visa. Och sen kan lita på att när vi gör, så är det så här, men det här har jag bestämt att jag ska göra. När jag var i liksom ett nyktert och reflekterande tillstånd. Och precis som du säger, att det är... Ibland kommer det av sig självt, men eftersom vi ofta är översköljda av olika typer av stimulin hela tiden, så är det väldigt svårt att samtidigt göra det. Så att vi behöver lägga det i kalendern. Och det man kan göra för att det inte ska bli för det är ju så här, vilka frågor skulle jag vilja liksom svara på inför mig själv på daglig basis, på veckobasis och kanske liksom på månaden. Och jag ska också säga att vilka är de absolut viktigaste människorna i ditt liv? Involvera dem också vid något tillfälle. Alltså jag behöver reflektera tillsammans med min man för att vara liksom i synk med honom. Jag behöver reflektera med barnen ibland, liksom, för att jag kanske har planerat massa grejer och så har jag inte fångat upp att de vill egentligen inte göra det här i helgen eller vad det nu var. Så att reflektera själv regelbundet, gör det väldigt liksom, enkelt. Men just att inte samtidigt som du lyssnar på podd, inte samtidigt som du har datorn uppe, utan ja, diska, dammsuga funkar kanske, duscha, gå i skogen, vad det nu är. Men försök att minska intrycken. Och liksom, ja, men lyssna inåt faktiskt. Och vilka frågor skulle du vilja att du kan svara på som hjälper dig se till att du ägnar tid och energi åt rätt saker? Och alltså, det här är nog, efter mina liksom 20 år och jobbat med det jag gör, det är nog liksom så här, vad är ditt bästa tips? Ja, ta tid för reflektion. Det är liksom, för det hjälper dig.
Det är jättestort, men det behöver ju ett ramverk också. Och därför ska jag nu skicka med alla er som lyssnar världens bästa tips. Om du undrar hur du ska komma igång med reflektion, då gör du så här. Du tar den här listan som du hittar i själva inlägget i din poddapp eller på vår hemsida. Och så tar du då punkt nummer 10, reflektionen. Och så börjar du uppifrån och ner. Börja med punkt 1. Reflektera kring den. Gör det för dig själv. Eller gör det tillsammans med den gruppen du samarbetar mest med på jobbet. Och så tar du en punkt i taget. Sätt av kanske en timme i veckan för det. Eller en halvtimme. Där ni tar en sån här fråga i taget. Och tar ett samtal. Märker ni att ett samtal liksom inte är slut efter den här halvtimmen eller timmen. Ja, men då tar man upp frågan igen. Så att den här listan skulle jag säga, den kan man använda för reflektion om och om igen på regelbunden basis.
Mm. Mm. Jag gjorde det här tillsammans med Kristina som jag har grundat också med. Och jag kan låna ut en fråga som vi använde. Som var så här, vad lägger vi potentiell tid på som ingen märker om vi slutar göra? Och väldigt viktigt, som inte vi själva skulle märka om vi slutade göra. Som tur var så hittar vi inte så mycket för vi har jobbat hårt med det. Men den var rätt intressant. Vad gör vi som liksom är... Ja, det här gör vi men ingen antingen vet om det eller skulle spela. Alltså vi la tid på det här tillsammans för det var kanske den viktigaste stunden som vi gjorde inför den här hösten liksom, för att kunna jobba bra tillsammans och vara hållbara. Så att, ja, men det där tyckte jag var jättebra det du sa nu, just att ta de här frågorna och låt dem ha sin plats och ta dem i lugn och ro.
Mm. Mm. Så där så har vi bjussat på ett, tycker vi själva i alla fall, riktigt bra paket för att du och gänget som du samarbetar med på jobbet och gänget som du samverkar med på fritiden ska få en riktigt skön arbetsliv, ett bättre liv och ett bättre arbetsliv, för det hänger ofta ihop.
Jajamän.
Så det känns som ett riktigt bra sätt att fira vårt 200:e avsnitt faktiskt.
Ja, det är maffigt. 200 väldigt, som sagt, tidlösa avsnitt. Det är lätt att tipsa om avsnitt bak i tiden, som är bak i tiden innan de var inspelade, men inte i liksom ämnets relevans eller personens relevans för den delen.
Mm. Ja, men det är härligt. Det har varit så kul att göra den här resan tillsammans med dig. Resa är så här uttryck som jag börjar bli lite överanvänt, men det funkar faktiskt bra. Den här femåriga resan har varit fantastisk och jag ser fram emot att fortsätta traska på den här stigen med dig, Ann-Sofie.
Ja, detsamma. Och vi har ju Agnete, vår trogna tekniker, med oss också. Och när vi började så satt vi hemma hos Agnete. Och som sagt, jag var anställd och du var egen. Nu är det tvärtom. Vi sitter någonstans hemma med mikrofoner framför oss. Men vi fortsätter. Syftet är detsamma. Mm. Och vi försöker göra samma sak. Så det känns som vi satte ut och gjorde för 5 år sedan, vilket känns fantastiskt. Mm. Och vi har också stor glädje av våra samarbetspartners, och vi har en i motivation.se som är Sveriges ledarskapssajt. De har mycket artiklar om mycket, men självklart om ledarskap, för de är en ledarskapssajt. Och idag vill vi tipsa om en som handlar om hur du lyckas med kommunikationen som digital ledare. Många chefer brottas just med att kommunikationen i det här nya liksom, digitala eller hybridlandskapet där allt fler jobbar och bara ses digitalt. Så att, ja, vi önskar trevlig läsning där och länkar till det från det här avsnittet på vår hemsida.
Och med det tackar vi våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss i poddappar och överallt där du hittar oss, men gärna lite extra på LinkedIn. Kommenterar du något inlägg där som vi gör så tycker vi det är jättekul att du säger hej. Så hörs vi om en vecka igen.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.